Hej och välkommen till Värnamo församlings nära radioprogrammet Bibeltimmar med bibelförklaringar. Vi läser ju andra Korintherbrevet och det är Håkan Sundlin som leder detta och det är del 25.
Gott att få se er här igen. Nu så är vi i det tionde kapitlet. Vi hann just inte så långt förra tisdagen i texten här, men vi hann med mycket ändå, vill jag minnas. Och idag ska vi då alltså fortsätta här i tionde kapitlet, andra Korintherbrevets tionde kapitel. Men vi ska börja med att bedja. Herre, tack för att vi får räkna med din närvaro. Tack för att du är en levande uppstånden, Herre, med all makt i himlen och på jorden. Herre, tack för att du kommer till oss på ett sånt nåderikt sätt, genom ditt ord och genom din ande. Med evangelium, sagt modig, kommer du till oss. Med mildhet. Och du möter oss där vi kan ta emot dig. Så tror vi att du vill tala till oss på ett sådant sätt, till var och en av oss, just det som vi behöver höra. Herre, tack för att vi får räkna med att du talar i texterna och du får lägga orden i min mun också. Herre, vi vill stå till ditt förfogande. Herre, vi är tacksamma för att vi har tillgång till andra Korintherbrevet. Tack att vi får dela något utav det som din apostel Paulus fick gå igenom. Herre, tack att vi kan känna med honom. Att vi får vara sammanfogad i en och samma kropp, i en och samma ande i dig. Herre, vi önskar inget hellre än att just ditt herravälde ska bli mer och mer märkbart, kraftfullt, påtagligt, konkret. Och att vi ska få den kraft och styrka och inspiration ifrån dig vi behöver för att kunna göra dina gärningar. Herre, låt den här stunden få vara en stund då du talar till oss och då du använder den här stunden för det som du gör ibland oss. Herre, vi överlåter oss till dig. Amen. Jo, det var ju så förra tisdagen att vi uppehåller oss mest vid det här som står i vers 3 och 4. Där Paulus talar om vapen som förmår att bryta ner fästen. Och det där är ju några viktiga ord som vi blir lite nyfikna på. Åtminstone blir jag det, för att vi vill ju lära oss att strida på samma sätt som han. Nu handlar det i och för sig inte kapitlet här i första hand om hur man strider. Men det är ju ändå uppenbart att Paulus utkämpar ett krig, får man ju praktiskt taget säga, med sina motståndare i Korint. Och det är ju en strid på liv och död, där evangeliets trovärdighet står på spel och där Paulus eget apostolat står på spel också. Och vi stannade särskilt vid det här med att bryta ner tankebyggnader eller tankekonstruktioner och konstaterar att Guds ord och Guds evangelium, det bryter igenom allt det som mänsklig kunskap reser emot kunskapen om Gud. Och det här med de här krigstermerna, de använder han ju inte bara här, men han talar som att vi strider och stormar mot murar, att vi bryter ner fästen. Och vi sa det förra gången också, att han tog fångar. Vi läste från Efesierbrevet att Herren Jesus Kristus genom evangeliets ord tog fångar som han tog med, som det står i andra kapitlet, i vers 14 vill jag minnas, och tog med dem i sitt triumftåg. Så här talas både om murar och fästen och fångar och triumftåg. Och om du vill så kan du se också i 11 kapitlet vers 8. För där använder han också en term, sån här militär term. När han säger: andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Ordet plundra är en sån militär term. Så det är tydligt att Paulus förmår att använda de här militärtermerna för att beskriva det som han är insatt i. Och det var ju så att när man hade intagit en stad och brutit ner murar och fästen och sånt, så tog man ju inte bara fångar utan man plundrade också. Det hör till krigets konst. Och Paulus, han plundrade inom situationstecken de i Korint. I själva verket så var det ju så att, förlåt, inte Korint, utan det här var ju de i Makedonien. I själva verket var det ju så för dem i Makedonien att de lät sig plundras. De samlade och gav understöd och bistånd till Paulus som han fick del av. Det var ju delvis därför han inte tog emot understöd från Korint. Han behövde inte det helt enkelt. Och han ville inte av andra skäl heller, som vi har talat ingående om tidigare. Och sen så frågade vi oss själva också vad det här, hur man då använder de här vapnen och vad det, om man kan få veta någonting mer om det. Och då tänker jag på det som var i söndagens predikan, alltså från Lukas 4:16. Det handlar ju om hur Jesus kommer till synagogan i Nasaret, och där är första gången som han träder upp offentligt, och så säger han: Herrens ande är över mig. Han har sänt mig till att förkunna, till att ge frihet åt de fångna, syn åt de blinda, och att förkunna ett nådens år från Herren. Och det är just det som det handlar om, det är inte bara det som Paulus gjorde, utan det är ju kyrkans liv. Och jag tog upp det i predikan något kort och antydde att ibland så har vi så mycket verksamheter och körer och barntimmar och allt vad det är för något i kyrkan, så vi tappar liksom bort det som är själva uppdraget. Och det får vi inte göra, utan vi måste se igenom verksamheterna. Och vi måste höra det här som Paulus säger. Och just detta att förkunna frihet för de fångna, syn för de blinda och så vidare, det är ju det som vi skulle vara upptagna med. Och det finns ingenting som kan stå emot när Guds kärlek verkar, de gärningarna. Och det är det Paulus säger också, att det förmår att bryta ner allting. Den kärleken är det som ligger bakom det som Paulus verkar. Kristi kärlek tvingar mig att förkunna evangelium, säger han på andra ställen. Så det är själva drivkraften, och det här vet Paulus om. Och jag citerade också ifrån Matteus evangeliet där Jesus säger, när Simon Petrus har fått upp ögonen för vad det handlar om, så säger Jesus till Simon Petrus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och dödsrikets portar ska inte kunna behålla oss när vi går in i döden, utan vi ska kunna gå bara rakt igenom döden och uppstå till evigt liv eller till salighet. Så det är en enorm kraft i själva evangeliet, och det är ju naturligtvis viktigt för oss att inte bara förstå det eller samtycka till det, utan också att lära oss att använda de här vapnen. Nu kan vi inte fördjupa oss mera i det, men tillräckligt är nog sagt, och det finns anledning att komma tillbaka till det vid något annat tillfälle. Men Paulus vill ju att korintierna här nu ska inte bara se och förstå, utan de ska använda de här vapnen. De ska ta sitt ansvar och ta sig an motståndarna. Motståndarna som för ett krig emot Paulus. Och vi började också med att läsa, vill jag minnas, vers 7 till och med 11. Och där i det avsnittet som vi nu ska fortsätta i, så gör Paulus klart för oss att ett kännetecken på det här verket som han utför, det är ju att församlingen byggs upp. Alltså inte splittras, inte bryts ner, som ju motståndarna åstadkom, utan tvärtom, att de byggs upp i gemenskapen med Kristus. Och när han då går till rätta med, eller fortsätter då i vers 7, jag tror vi ska ta och läsa vidare. Vi får läsa om det där, för nu är det ju en vecka sedan vi läste det. Det skriver alltså Paulus: se vad som ligger i öppen dag. Om någon är övertygad om att han tillhör Kristus, då ska han ha klart för sig att liksom han tillhör Kristus gör också vi det. Vi kan ta en vers i taget. Alltså, Paulus menar att det ligger i öppen dag, det som utspelar sig mellan motståndarna och Paulus och de här korintierna som har vacklat fram och tillbaka. Han försöker visa dem hur motståndarna beter sig. Han talar om att det ska vara uppbyggelse. Och han säger att det ligger i öppen dager. Och vad är det som ligger i öppen dager då? Ja, för det första att Paulus är den som har förkunnat evangelium. Han har förkunnat de goda nyheterna. Han har gjort så att korintherna kunde få frid med Gud. Han har försonat dem, eller han har förkunnat försoningens ord. Så de har blivit upprättade i gemenskap med Gud och med varandra. Det ligger ju öppen dager. För det andra att Paulus var den som gjorde det. Han var först där. Han kallar sig själv för deras andlige far, vilket han ju var också. Och likaså detta med att han i allt har försökt att bygga upp församlingen. Att han söker försoning, att han drivs av kärlek. Allt det där ligger ju i öppen dager. Det här kan inte sägas om motståndarna däremot. Han säger så här ironiskt, också i vers 7. Om han tillhör Kristus, alltså om motståndarna tillhör Kristus, det är ironiskt sagt. Då ska de ha klart för sig att liksom de tillhör Kristus så gör också vi det. I sådana fall så är vi ju förenade i Kristus. Så bråkar ni då om? Men motståndarna gav sig på Paulus hela tiden. De sökte inte gemenskapen och försoning. De hörde inte det som Paulus predikade och ville ännu mindre foga sig i det. Så fortsätter vi i vers 8. Ja, även om jag skulle berömma mig ännu mer av den makt som Herren har gett oss för att bygga upp och inte för att bryta ner, så skulle jag inte behöva skämmas. Jag vet inte, Paulus har ju inte berömt sig över vad han har åstadkommit precis. Det var ju en del av problematiken. Att han var så ödmjuk och saktmodig och mild. Så att han utsattes då för att vara feg och dra sig undan. Men han hade inte berömt sig, inte skrutit. Men om han skulle ha gjort det så kunde han ha gjort det utan att behöva skämmas. Och när vi kommer till 12:e kapitlet, då känner han sig tvingad att skryta lite grann med det som han har varit med om. Men det ska vi komma till så småningom. Du har det också i den 17:e versen. Där säger han ju, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Och det är ett nyckelord. Det är hämtat från profeten Jeremia. En profet som Paulus identifierar sig med ganska tydligt. Vi kan förresten stanna vid det här också, uppbyggelsen. Den makt som Herren har gett oss för att bygga upp. Ni kommer ihåg det ifrån första Korintherbrevets 3:e kapitel. Där talar ju Paulus om Guds tempel. Och så säger han där om Apollos och Kefas och de andra att de är bara tjänare. Grunden är lagd, det är det som Jesus Kristus har gjort. Och Paulus är den som har förmedlat det till korintierna. Men sedan så är de flera olika tjänare, inte Paulus ensam, utan flera olika tjänare, också Apollos och Kefas och säkert andra också, som tillsammans bygger upp församlingen. Och det ordet att bygga upp, oikodomeo på grekiska, är besläktat med ordet oikos som betyder hus. Hus och att bygga hus, oikos, oikodomeo. Hänger ihop, så att rent bokstavligt så används ordet alltså för när man bygger ett hus. Men det används också i bildlig mening när man bygger församlingen. Eller där vi talar om uppbyggelse. Så uppbyggelse är alltså att människor fogas tillsammans i relationer. Att relationerna stärks genom att man uppmuntrar varandra, delar varandras bördor, ber för varandra, finns till för varandra och så vidare. Och då stärker man relationerna och så bygger man upp. Men Paulus varnar motståndarna redan i första Korintherbrevets 3:e kapitel för de som fördärvar Guds tempel. De som fördärvar och river ner gemenskapen. Och det här är någonting som vi borde ha kanske besinna oss också i vår tid på så sätt att vi är alla kallade att bidra till församlingens uppbyggelse. Och om det skulle vara så, Nu är det ju inte så ibland er, men om det skulle vara så att någon talar illa om någon annan i den kristna gemenskapen, baktalar eller säger sånt som är osant eller har en dålig attityd, då är det alltså motsatsen till den kristnes kallelse. Och då varnar Paulus oss, därför att om vi fördärvar Guds tempel, fördärvar den heliga gemenskapen, då ska Gud också fördärva oss. Ni kan läsa det själva, annars så hänvisar jag till när vi gick igenom det där avsnittet i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Jag sa någonting om profeten Jeremia. Det var nämligen så att när Paulus skriver brevet till församlingarna i Galatien, Galaterbrevet, då skriver han i första kapitlet och 15:e versen. Jag tror faktiskt att vi ska slå upp och läsa det. Det är alldeles strax här efteråt. Ja, det är väl efter andra Korinthierbrevet, så kommer Galaterbrevet. Och då ger han sitt vittnesbörd där. Han började egentligen i vers 11, men han kommer till 15:e versen. Så säger han: men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Och så vidare. Det där är en vers då där Paulus identifierar sig med profeten Jeremia. För det är profeten Jeremia som säger, vill jag minnas redan i Jeremia 1, att han var utvald redan ifrån moderlivet. Därifrån han hämtar de här orden. Och som jag konstaterade här i andra Korinthierbrevet 10, så är det också profeten Jeremia som Paulus citerar där i den 17:e versen. Och han citerar Jeremia också, vill jag minnas, i något kapitel här tidigare. Och varför säger jag detta nu då? Jo, därför att Jeremias kallelse var att bygga upp Guds folk. Men ni ska se vad det står i Jeremia. Så om vi slår upp Jeremia, som alltså nu ska förstås som en bakgrund till Paulus och hans situation i Korint. Så står det så här i Jeremia 1. Ja, nu när jag ändå har slagit upp det, så ser jag där i vers 5. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och så vidare. Men det var inte det vi skulle titta på nu, utan nu ska vi titta på vers 10. I vers 9 så räcker Herren ut sin hand och rör vid Jeremias mun och säger: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du skall, och lyssna nu, rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera. Så när vi talar om uppbyggelsen, så finns det också ett inslag utav att riva ner. Men man river ju ner sånt som är felaktigt för att bygga upp det som är riktigt. Titta också i Jeremia 24. Där står i vers 6, det är alltså Herrens ord som kommer till Jeremia. Och så står det i vers 6: jag ska nådigt vaka över dem och låta dem komma tillbaka till detta land. Jag ska bygga upp dem och inte slå ner dem. Jag ska plantera dem och inte rycka upp. Men båda inslagen, så att säga, finns där. Kapitel 31. Vers 28. Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp, bryta ner, fördärva, förgöra och skada, ska jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. 42. Kapitel 42, det är Jeremia fortfarande. Så ser ni att det här finns som ett tema i Jeremias tjänst. Det står i vers 10: Om ni stannar kvar i detta land så ska jag uppbygga och inte slå ner er. Jag ska plantera och inte rycka upp er. Ty jag ångrar det onda jag har gjort mot er. Och till sist också kapitel 45. 45, vers 4. Så ska du svara honom. Så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Och därför så kan Paulus skriva som han har gjort nu i andra Korintherbrevet, att han stormar murar, han bryter ner tankebyggnader och fästen. Det är alltså en del i hans tjänst. Så vi ska inte förstå det här med uppbyggelsen ensidigt på det sättet att det bara är liksom bygga upp, bygga upp, bygga upp. Det viktigaste när man dessutom bygger någonting, det är ju underarbetet och grundläggningen. Jag är väldigt medveten om nu när vi renoverar lägenheten hemma. Jag har haft en målare som har gått över väggarna. Och han har fått riva i den här lägenheten. Jag tror han tagit skalat bort 4 tapetlager för att överhuvudtaget kunna sätta på en ny tapet. Han har jobbat, såg jag, fick ju fakturan häromdagen. Jag tror det var minst 68 timmar på de här rummen. Och på de 68 timmarna så är jag ganska säker på att minst 50 är bara underarbete. Sånt som inte syns alltså. Han har fått riva ner och spackla och hålla på. Det är där arbetet ligger. Sen har han satt upp det nya. Så vi ska inte tänka så att det bara att klistra på nytt hela tiden. Eller uppbyggelse i den meningen. Utan det här är ett hårt arbete. Att det byggs på den rätta grunden. Och vi vet att Jesus talar om det också. Han säger att om man bygger ett hus, så ska man se till att man inte bygger det på lösan sand. För sen kommer stormarna och vindkasten och regnet. Och så undergräver det själva grunden och så spolar bort hela huset. Det måste byggas på grunden. Så i den utsträckning som en församling inte är byggd på grunden, eller en gemenskap inte är byggd på den rätta grunden, så kan det tillbehövas ganska mycket arbete för att riva upp och riva ner och fördärva. Så att man bygger på klippan Kristus. Han bryter ner tankebyggnader och fästen. Och som sagt, ni bara påminner om det, att det handlar ju inte om våldshandlingar i fysisk mening här, utan det handlar om ett rent och klart Guds ord har faktiskt den effekten. Men man kan inte hålla på och kompromissa hela tiden med Guds ord så att det inte liksom bryter ner när det ska bryta ner. Utan det måste vara ett rent och klart och tydligt Guds ord. Och det visste Paulus och han använde det så. Men målet är ju församlingens uppbyggelse. Att Kristi kropp ska förverkligas, bli synliggjord. Och att gemenskapen ska fungera på samma sätt som Jesus fungerade när han gick omkring där i evangelierna. Så den här diskussionen som Paulus har nu med motståndarna i Korint, det handlar inte om att vinna en debatt, utan det handlar om att säkra evangeliets renhet och det handlar om att rätt bygga gemenskapen i Korint. Att rätt bygga församlingen. Och korintierna själva, de borde ju vid det här laget, för det här är ju skrivet år 55, det här har ändå gått en 4, 5, 6 år någonting, va? De borde ju vid det här laget begripa. De borde ju se och ha lagt märke till att Paulus har gjort allt som står i hans makt för att församlingen ska byggas upp. Vilket förmodligen inte kan sägas då om motståndarna. Det ligger i öppen dager, säger han i 7:e versen, det som vi tittade på förut. Det ligger ju öppen dager, det som Paulus har gjort. Man kan inte ta fel på det. Så det är Paulus, han använder hela sitt etos, hela sin trovärdighet sätter han på spel. Och han vet att de vet att han är ärlig. Sen står det då i vers 9. Jag vill inte att man ska få det intrycket att jag vill skrämma er med mina brev. Hans brev, säger man, har väl tyngd och kraft, men när han kommer själv är han svag och man föraktar det han säger. Den som påstår det ska veta att sådana vi är i ord i våra brev när vi är frånvarande, sådana är vi i handling när vi är hos er. Även om han kommer i mildhet och i sagt mod. För det gjorde han ju med Kristi sinnelag. Jag tror inte att Paulus vill försvara sig själv egentligen, ännu mindre berömma sig. Men när han anklagas, och precis som det står i slutet på vers 10, anklagas för att vara svag och man föraktar det han säger, då måste han försvara sig. Då måste han gå till motattack. Annars så blir han ju svag och föraktad. Så han är tvungen att tala om sig själv. Och det kommer han göra tydligare i 11:e kapitlet sen när vi kommer dit. Han är tvungen att tala om sig själv och han är tvungen att berömma sig med sina syner och uppenbarelser, vilket tar emot. Men det är som sagt var nödvändigt. I 13:e kapitlet, vers 2, där läste vi: jag ska inte skona er i slutet när jag kommer igen. Ni vill ju ha bevis och så vidare. Men innerst inne så vill han ju inte komma på det sättet. Det är emot hans önskan. Då läser vi vidare ifrån vers 12 till och med 15. Eller 15a, första biten där på 15:e versen. Paulus skriver: inte så att vi vågar jämföra eller mäta oss med somliga av dem som rekommenderar sig själva. När de mäter sig med sig själva och jämför sig med sig själva förstår de ingenting. Vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss, utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss, att vi skulle nå fram även till er. Vi går inte för långt i vårt beröm, vilket vi hade gjort om vi aldrig nått fram till er. Vi har ju kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Vi vill inte berömma oss omåttligt av andras arbete. Där tror jag vi stannar. Så där har du lite grann om jämförelsen och om att berömma sig inför varandra. Paulus talar om att jämföra sig eller att mäta. Och så menar han att det är att använda en felaktig måttstock. Man ska inte jämföra sig med varandra. Man kan inte använda sig själv som måttstock när man ska berömma sig. Hur ska Paulus då, som använder en annan måttstock, kunna jämföra sig med när man har olika måttstockar? Det går ju inte. Hur ska man kunna jämföra sig med någon som bara berömmer sig själv och tycker att man själv är bäst? Det går ju inte. Men det är alltså motståndarna som använder den här måttstocken, sig själva som måttstock. Och som man säger i slutet på 12:e versen, de förstår ingenting. Alltså de har inte koll på att det är Herren Jesus Kristus själv som utvärderar och bedömer. Det är han som planerar, det är han som bygger upp genom evangeliets ord. Även om han använder människor då som redskap, så är det ju Herren själv som bygger upp. Och Herren vill att det ska bli fullkomligt och gott. Precis som i skapelseberättelsen. Det är måttstocken. Och om det är Herren som har byggt verket, då kommer verket att bestå. Men om det är människor som bygger med hö och halm och strå, ni känner igen det från 1 Korinthierbrevets 3 kapitel, då kommer det huset inte att bestå. Det verket kommer inte att bestå. Och det har vi sett många gånger, för att Guds dom går ju inte bara på yttersta dagen, utan Guds dom går ju lite då och då över våra sammanhang. Den börjar med Guds hus, som det står i Hebreerbrevet. Och vi har sett hur vissa församlingar haft framgångsrikt arbete och det har byggts upp och det har varit livaktigt, och sen så är det någon som flyttar eller det händer någonting och så slås allting i spillror för det var felbyggt. Det består inte. Det har byggts av människokraft med mänsklig visdom och det har hängt på någon eller några personer. Och så går utvecklingen i berg- och dalbana, församlingen. Paulus vill inte att det ska vara så, utan han vill att vi ska använda en annan måttstock, nämligen att det är Gud själv som genom evangeliet får bygga. Och då byggs det med guld och silver och ädla stenar, precis som de materialen som man hade när man byggde templet i Gamla testamentet. Och det kommer att bestå när elden kommer. Det kommer att ha evighetsvärde. Men det begrep ju tydligen inte motståndarna. De tänkte inte så, utan de gick i mänsklig kraft. De förstår ingenting. Och det är ju till och med så att de tar ära ifrån Paulus. För det var ju Paulus som hade kommit till Korint. Och han hade förkunnat evangelium. Han hade fått se resultatet på så sätt att församlingen hade blivit till och byggts upp. Men det var motståndarna som ville berömma sig på Paulus område. Så det motståndarna har gjort, det är att, och vi kommer till vers 13, det är att motståndarna försöker utvidga sitt inflytande i Korint. De försöker utvidga sfären för sitt inflytande genom att inkräkta på Paulus område. De tar poäng på det som Paulus har gjort. Och därför så kan Paulus skriva att de går till överdrift. De går utöver sina befogenheter. Motståndarna har inte rätt att göra på det sättet. Och för att de ska kunna lyckas utbreda sitt inflytande i Korint, så använder man sig av sig själva som måttstock. Av sin egen retorik, sin vältalighet. Man använder sin egen begåvning som måttstock. Och man schackrar med Guds ord, som Paulus säger i tredje kapitlet. Där står nämligen i vers... Nu ska vi se här, det är väl 3:1 har jag skrivit. Jaha, man får nog läsa 2:17 vid andra Korintierbrevet. Vi är inte som de flesta som för egen vinning förfalskar Guds ord, så står det. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen, behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er och så vidare. Nej, det behöver vi inte. Ni känner igen det, för vi har gått igenom det tidigare. Det är alltså annorlunda med Paulus. Och varför är det annorlunda med Paulus då? Ja, helt enkelt därför att han visste att han inte hade något att berömma sig av. Det var nämligen som så att Paulus var en mycket märkvärdig farisé som hade byggt upp hela sin stolthet, sin berömmelse och ära i de kunskaper som han hade i Toran och som ledde till att han nitälskade för Guds stadga på ett sånt sätt att han till och med förföljde de kristna. När han är på väg till Damaskus, då möter han den uppståndne. Och det var inget som Paulus kunde ha planerat. Utan han möter den uppståndne, hans stolthet slås i spillror. Han har från den dagen aldrig någonsin någonting att berömma sig av. Det är sönderslaget. Det enda han har, och det är inte så lite det, det är alltså mötet med Kristus och den kunskap som man får ifrån Kristus. Det budskap, det uppdrag som han får att förkunna evangelium och att göra det bland hedningarna. För när vi läser Paulus vittnesbörd i apostlagärningarna, nu slår vi inte upp allting, men ni känner igen det här. När vi läser apostlagärningarna så ser vi, och hans vittnesbörd, så ser vi att han blir utvald utav Kristus och sänds till hedningarna för att bära fram vittnesbördet om Herren Jesus Kristus. Det här är ett rent lydnadsuppdrag som Paulus får. Han kan inte berömma sig någonstans. Och det visste han. Och han gjorde heller aldrig så att han berömde sig. Men vad motståndarna hade fått sitt ifrån, eftersom de kunde berömma sig, det kan man ju undra. Eller hur? De var alltså inte Kristi sändebud, utan de var sina egna snickare på något sätt. Så Paulus, han berömde inte sig själv, han visste det. Och som det står här, han i vers 17 är vi fortfarande. han eller vi, det är ju hans arbetslag också, vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut. Och nu blir det intressant. Det här måste vi få veta vad det är för något. Då är det som så att enligt Galaterbrevet 2:7-10, och eftersom det bara är några blad att vända här så tar vi det också. Så var det som så att Paulus tjänade i Antiochia tillsammans med Barnabas innan första missionsresan. Så var de profeter och lärare där. Och många hedningar kom till tro. Och så var det här med måltidsgemenskapen. En jude kan ju inte äta tillsammans med hedningar där utan vidare. Men det som hände i Antiochia var att man fick måltidsgemenskap mellan judar och hedningar. Därför att de var ju förenade i Kristus. Och Petrus var en av dem som var med på noterna, men så kom det då några inspektörer från Jerusalem i form av Johannes och Jakob. Och Petrus blev då lite tvehågsen så att han avstod från att äta med de hedna kristna. Och Paulus blev ju riktigt arg. Det här har vi ju gått igenom i detalj så det behöver vi inte säga mer än så. Och det slutar med att Paulus och Petrus kommer överens. Och då läser vi i vers 7. De insåg att jag hade blivit betrodd med evangelium till de oomskurna, alltså till hedningarna, liksom Petrus till de omskurna. Han som hade gett Petrus kraft att vara apostel bland de omskurna har ju också gett mig kraft att vara det bland hedningarna. Och i slutet på vers 9. Vi skulle gå till hedningarna, de till de omskurna. Det känner ni igen. Det här är alltså det mandat som Paulus fick redan i sin kallelse. När han mötte Jesus på vägen till Damaskus. Och när han ger sitt vittnesbörd så berättar han det. Att då sa Herren Jesus till honom att han skulle gå till hedningarna. Här bekräftas det i Galaterbrevet. I en uppgörelse mellan Petrus, Jakob och Johannes och Paulus. Paulus ska gå till hedningarna. Det är alltså det område, nu kan du vara tillbaka då till andra Korinthierbrevet. Det är det område som Gud har mätt ut åt oss. Det här var deras område, det här var deras kallelse, deras uppdrag att gå till hedningarna. Jämför det här med Romarbrevet 15:5. Där står nämligen, det här Romarbrevet 15:5 är ju skrivet lite något halvår senare, men där säger han. Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta är kraft av den nåd som jag har fått av Gud. Att jag ska vara Kristi Jesu tjänare bland hedningarna. En som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium och så vidare. Det står på samma sätt, vi behöver inte slå upp det, men Galaterbrevet 1:16 och 1 Timoteus 2:7. Om nu Gud har gett hedningarna till Paulus, det vill säga korintierna till Paulus, och han verkligen var först på plats, då är det också Paulus som ska ansvara för det som händer i församlingen i Korint. Men här har det kommit inkräktare som har gått över sina befogenheter. Och som därför, motståndarna bryter överenskommelsen. De bryter den ordning, det område som Gud har gett Paulus. De begår kontraktsbrott helt enkelt. Och Paulus påpekar det. Då står det så här i vers 15. Att han, nu ska vi se här. Vers 13 menar jag. Vi för vår del går inte till överdrift när vi berömmer oss. Det gör de inte därför att de håller sig inom sitt område. Utan vi håller oss inom gränsen för det område som Gud har mätt ut åt oss. Att vi skulle nå fram även till det område som Gud har mätt ut åt oss. Vet ni vad det står där i den grekiska texten? för det område som Gud har mätt ut åt oss? Jo, det står kanon. Kanon. Och samma ord, kanon, det är ett känt ord, jag kan säga något mer om det alldeles strax. Det förekommer i Galaterbrevet 6. Och då ska vi se hur det översätts där. Där står nämligen Galaterbrevet 6, vers 16. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna kanon. Här är översatt med regel. Och jag tror att det är översatt i någon, i Bibel 2000 har jag skrivit att där ska det stå den ordning. Stämmer också, bra. Då har vi alltså det klart för oss. Kanon på grekiska, det betyder alltså ordning. Och det är egentligen ett ord som användes om de civila plikterna i ett samhälle. De samhälleliga plikterna. Så de samhälleliga plikterna, civila plikterna i ett grekiskt samhälle, det var kanon. Det var sånt man skulle hålla sig till. Och det var ju bestraffning på att bryta det, utan det var sådana självklara regler som man skulle hålla sig till. Och det är alltså ett profant ord i den meningen ifrån början. Och det är det som är ordningen, det är det som är regeln, det är det som är måttstocken. Och de här inkräktarna då, motståndarna, hade då brutit kanon. Och det var därför som jag sa att de hade begått ett kontraktsbrott. Gud hade ju gett den här ordningen i Kristi kyrka att Paulus skulle nå till hedningarna och de andra, Petrus och de, skulle gå till de judarna med evangeliet. Det var alltså som det står här i slutet på vers 13, vi skulle nå fram även till er. Så om Paulus berömmer sig av sin kallelse eller att han berömmer sig av korintierna, så går han inte över gränsen. För det var ju det han skulle göra. Han har bara gjort det, han har blivit ålagd. Han håller sig inom sitt område, inom den ordning som Gud har gett. Och han försvarar den, som ni märker, med näbbar och klor gentemot inkräktarna. Han hade, efter att ha fått fly från Thessaloniki och Berea, kommit, nu står vi i vers 14, kommit ända fram till er med Kristi evangelium. Det hindrar ju inte att han delar uppdraget med andra. Alltså Apollos, Kefas hade ju tydligen varit där också, och vilka det var mera som fanns där. Men de måste ju komma in i den ordning som Gud har upprättat. De kan ju inte börja strida mot varandra eller ta ära av varandra. Paulus var först i Korint. Han såg till att församlingen uppstod. Sen har tydligen Apollos och Kefas, alltså Petrus, kommit in. Och det har inte Paulus någonting emot. Men de ska ju uppbygga Kristi kropp. Men de här motståndarna som har kommit in, de uppbygger inte Kristi kropp, utan de tar ära ifrån Paulus. Och de kommer med ett annat budskap än det som Paulus hade. Det verkar alltså som att Petrus har besökt Korint. Första Korintierbrevet 1:12, det var det som jag citerade. Men då måste han ha gjort det efter att Paulus har grundat församlingen. Eftersom Paulus var först och grundade församlingen. Och så har Petrus kommit dit på besök, förmodligen efter det att Paulus har lämnat Korint. Innan han skriver första Korintierbrevet. Eller det brev som är innan första Korintierbrevet till och med. Så har Petrus kommit in och kanske tittat till det hela och bidragit och så vidare. Men precis som man i Galaterbrevet försökte slå in en kil mellan Paulus och Petrus, så försöker man göra det här nu igen. Judaisterna lyckades inte med det, förstår vi av Galaterbrevet, utan sen kom Jerusalemsmötet och då var man överens. Ja, man var överens redan i Galaterbrevet, ser vi, för de delade ju upp det hela och så, va. Men här har vi inte facit på samma sätt i andra Korintherbrevet, utan här är inte utgången given ännu. Paulus, han driver naturligtvis sin linje, men motståndarna försöker som sagt slå in en kil. Så är det tyvärr så också att de här motståndarna, de berömmer sig inte bara utav Paulus, det som Paulus har gjort, utan som det står i 15:e versen då, de berömmer sig omåttligt av andras arbete. De har alltså helt tappat kontrollen i den här uppgörelsen med Paulus. Så har vi kommit så långt, ja. Och hur har vi det nu med tiden? Jag har ju ingen klocka. Hur mycket är det kvar ungefär?
10 minuter.
Ja, en 10 minuter drygt kanske. Då är det så, då kanske vi hinner med resten av kapitlet här. Vi hinner i alla fall läsa det, för då läser jag från 15b. Men när er tro växer till, hoppas vi att vårt arbetsfält hos er ska utvidgas kraftigt. Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område och behöver inte berömma oss av det som är uträttat på någon annans område. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Så vi ser här i avslutningen på 10:e kapitlet att Paulus har en förhoppning, vers 15b, om att deras tro ska växa till. Så att korintierna tillsammans med Paulus kraftigt kan utvidga arbetsfältet. Så läs det här rätt nu. Det står alltså inte att när er tro växer till, som vi kanske först tänker då att ja, alltså de blir stora och starka i tron och självsäkra, eller inte ens att de får mod att ta itu med motståndarna, utan på ett sådant sätt så att de i sin tur kan ge evangeliet vidare till nya arbetsfält. Och jag när jag läser i kommentarerna så ser jag att här kan man då tala om en tvåstegsraket, så att säga. Att först växer deras korintiernas tro till, och när den har växt till, då tar man det här steget ut på nya missionsfält. Men jag undrar om det verkligen ska förstås så. Jag undrar om det inte ska förstås som så att det där är två sidor utav samma sak. Alltså, när tron växer till, då växer också missionsuppdraget till. Det sker samtidigt. Så det är inte så som vi kanske tänker att ja, först så måste jag gå bibelskola eller kunna väldigt mycket i Bibeln och så får jag ett diplom och då är jag färdig för att kunna göra ett uppdrag. Utan jag tror att det här, när vi kopplas samman med Kristus och med varandra, så kommer vårt uppdrag att bli mer och mer synligt, kraftfullt i takt med att vår tro växer. Att det går hand i hand. Man kan tänka också på, om du tänker på andens frukt, så räknas ju andens frukt upp som kärlek, frid, tålamod och så vidare. Och det där är ju olika aspekter utav samma andens frukt, för andens frukt är singularis. Andens frukt innehåller kärlek, frid, tålamod, så att när andens frukt växer till och mognar, ja, då växer vi till och mognar i frid och kärlek och tålamod samtidigt. Det kan inte vara så alltså att man tycker att ja, men jag har frid med Gud, men nu måste jag be om att jag får lite mer kärlek. Eller när jag får lite mer kärlek, då kommer jag nog att få mera tålamod. Alltså, Gud är ingen detaljhandlare på det sättet, utan här handlar det om ett liv som växer på höjden, bredden, längden och djupet samtidigt. Och det Paulus önskar, det är att de här korintierna ska kunna, så att säga, komma till sans. De ska kunna återfå den här relationen med Paulus, så att de kan inte bara ta itu med motståndaren, utan de kan också utvidga sitt arbetsfält. Och det tycker jag är så underbart att läsa det här, att Paulus, Han tänker hela tiden på att Guds rike ska utbredas, ska utvidgas kraftigt. Och så står det här, då kan vi predika evangelium i trakter bort, vi står alltså tillsammans, va? Då kan vi predika evangelium i trakter bortom ert område. Och det han tänker då närmast på, det är alltså det som ligger bortom Makedonien, det vill säga du kommer in i det som vi nu kallar för Balkan. Och jag har tagit fram en karta, nu har ju inte ni den här, va? Men här är en karta, och då står det i den här delen här Illyrien. Och Illyrien är alltså nuvarande Albanien. Makedonien ligger ju söder om Albanien, och ovanför där ligger Albanien, så ovanför Makedonien ligger alltså Albanien, och det hette Illyrien på den tiden. Och Illyrien är omnämnt på pingstdagen. Då hade kommit folk från alla jordens hörn och kanter för att fira pingst då, när den heliga ande för. Då fanns det folk från Illyrien närvarande. Och de kommer alltså tillbaka, och sen när man tittar i de här stora olika provinser här på kartan, så ser jag Dalmatien, Pannonien, vad heter det för något? Dalmatien heter det på, nej, precis nu. Dalmatien och Pannonien och Dakien heter det på svenska. Dakien och Trakien. Så det som ligger här öster om nuvarande Albanien, det är Trakien som är nuvarande Bulgarien, ovanför Dakia, eller Dakien som är Rumänien. De här platserna är ju omnämnda hos Paulus. Det här är de områdena som han hade i åtanke när han skriver det här till församlingen i Korint. Och om du tittar till exempel på i Romarbrevet 15, som då är skrivet bara några månader eller ett halvår efteråt, så säger han i Romarbrevet 15, och det här innan han, då är han fortfarande kvar i Korint när han skriver Romarbrevet. Och då skriver han att han vill komma till Rom. Och sen så skriver han i 15 kapitlet vers 19b. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Så han har varit där i gränstrakterna. Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Och sen så fortsätter det längre ner, 23. Men nu har jag inte längre någon uppgift i dessa områden. Och det skriver han som sagt ifrån Korint. Och då jag sedan många år har längtat efter att komma till er, vill jag besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas att på genomresan få träffa er och att ni utrustar mig för resan dit. Så han har ganska stora planer när han skriver andra Korintsebrevet till församlingen i Korint. Vi kan se andra Timoteus 4 också. Andra Timoteusbrevet är det brev som är yngst. Det som Paulus skrev sist. Och där står det i andra Timoteusbrevet 4. Vers 9, då skriver han till Timoteus: gör allt du kan för att snart komma till mig. Då sitter han ju som i husarrest i Rom. Ty av kärlek till den här världen har Demas övergett mig och rest till Thessalonike. Punkt. Crescens har rest till Galatien, och så kommer det, och Titus till Dalmatien. Så där har alltså Titus rest upp till Dalmatien, rest upp där öster om Albanien, nuvarande Rumänien det handlar om. Så även om Paulus själv inte kom med där, så fick han ändå ut sitt folk dit. Och vem vet, det kanske var ett antal personer från Korint också, precis som Paulus hade önskat. Och där är nästan tiden ute då. Ska vi se här. Ja, vi ska se här om vi ska kunna avrunda det också. Vi kommer ju läsa Romarbrevet sedan. Vi har inte så mycket kvar i andra Korintherbrevet. Och Romarbrevet är ju ett brev där han skriver till en församling som han själv inte har grundat. Han skriver ganska artigt i Romarbrevet. Han är väldigt utförlig med att beskriva evangeliet. Och han, precis som vi läste här nu, vi önskar ju att de i Rom kunde vara med att utbreda evangeliet mot Spanien. Och där, när vi kommer så långt som till Romarbrevet, så ser vi hur han försöker vinna romarnas förtroende för den fortsatta missionen. Men detta är alltså ett Herrens verk helt och hållet. Missionen är Herrens verk. Vi slutar med de orden i den 17:e versen här nu. Andra kor 10:17. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Missionen är Herrens verk, och det är frågan om att Herren får bli synlig och att Herren får verka missionen. Paulus berömmer sig inte utav det här, utan han berömmer sig utav Herren. Och där så får vi nog sluta, och så träffas vi igen nästa tisdag. Det var sista gången innan jul. Och då hinner vi åtminstone börja på det som kallas för försvarstalet. För nu går han över till ett riktigt retoriskt försvarstal i kapitel 11 och 12. Men det får vi börja på nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden, och vi tackar dig för den klarhet som Paulus talar till oss med. Och vi tackar dig för den glöd och den ambition som finns, inte bara att församlingen i Korinth ska upprättas och växa till i tron, utan också att evangeliet ska få sprida sig till nya områden. Herre, låt den andan också få prägla oss i vår gemenskap. Amen.
Du har lyssnat till Bibeltimmar med bibelförklaringar här i Värnamo församlings närradio. Och vi läste ur det andra Korintherbrevet, och det var Håkan Sundleden som ledde oss genom detta. Och det var del 25. Detta kan du höra varje måndag klockan 19. Och om du själv medverkar under bibelförklaringarna, så är det på tisdagar klockan 18:30 i Värnamo kyrka. Jag som har suttit här och presenterat programmet heter David Gustafsson. Jag önskar en god fortsättning.